I den sjätte delen av programserien Från stoltrådspop till stökig rock får vi idag ta del av Harry Kinos äventyr. Han är numera bosatt i Kristinestad där han fortfarande spelar 60-talspop med bandet Recado. Harry är också en av mina få gäster som får använda titeln Director Musices, en hedersbetygelse som staten tilldelar förtjänta musiker. Min andra gäst idag är Ralf Knuts som lärde i början av 60-talet bland annat Nalle Schauman, Hasse Vestergård och Reijo Hirvelä gitarrakod på Klemetsögatan i Vasa. En av de mest ansedda basisterna i Vasa under 60-talet då det gäller pop- och rockmusik är Harry Kinos som vi pratar med idag. Jag har förstått att det var din pappa som lärde dig spela både piano och gitarr.
Ja, hela släkten spelar ju på ett eller annat vis och spelar inte så sjungde.
Men var det givet då att du ville lära dig först med piano?
Nej. Vi började med gitarr. Farfar hade donat en sån där akustisk gitarr som jag spelade med. Därifrån började det då. Och farsan lärde mig det första akkorden, ska vi säga sådär. D, A, E och så vidare.
De brukar ju vara tungspelare, de där instrumenten som man byggde själv.
Ja, man ska borde börja båda då redan.
Och sen så småningom kom piano med i bilden.
Ja, det var ganska tidigt. Det var för att det var väl, vi var inte mer än 6 år. En som hette Berg i Vasa. Som vi hade som lärare på piano. Jag var där med min kusin Kai Lindholm och jag. Och det där, han var ganska torr den typen. Jäkligt torr. Och det här så blev det ju på det viset då att vi orkade inte riktigt gå på de där timmarna. Så vi lämnade ju förstugan där och väntade tills timmen var slut. Men så kom ju farsan på oss efter några gånger att fan vad gör ni? Den turen hade vi att Kajs morsa spela också piano. Så vi gick till henne och sa att kan du spela det stycken så kan vi spela det sedan. Från gehör.
Just det.
Så sa Johanne Bergen åt mig en gång att du tittar ju inte på noterna och alls. Nej, sa jag, för att jag är inte värt med det.
Men idag kan du noter.
Jo, jo.
Så det var inga bortkastade pengar?
Nej, tog jag det inte.
Men hur blev du intresserad av pop, rock och den tidens ungdomsmusik? Var hörde du den första gången?
I radio. Det blev nog på det sättet att Dagge och jag höll på dagligen kan man säga och öva sedan efter radio.
Då ni sen körde den där popmusiken på radio så den är ju jättesvår att planka. Det är ju betydligt enklare om man råkar ha en skiva. När kom skivorna in i bilden?
Det började nog komma redan då via PSO naturligtvis och Kocken, Västerlund. Vi började att skaffa sig småningom då man hörde någonting som kom från radio. Vi måste ha den där skivan så skaffar vi.
Jag vet ju att du bodde i Vörostan.
Ja.
Bodde Dagge nära.
Jo, bredvid grannar. Vi var grannar.
Gick ni i samma skola?
Ja, vi gjorde nog det. Ja.
Och det var där i början. Ni hörde musik på radion. Kommer du ihåg några låtar?
Bonanza. Och så hade vi Violence, som vi tyckte mycket om då den tiden. Vi hade också Raudalanka. Därifrån kom nog den där sparken i akten att nu har vi lust med det här nog. Mm.
Var det du själv skrivet att Dagge skulle spela gitarr och du skulle spela bas?
Nej, det bara blev så. Genom att vi höll ju på med flamenco också. Till exempel med akustiska gitarrer. Jag fick sedan Senton Sidaren Landola. Som skulle också vara bådare för att man skulle klara av att spela på den. Och Dagge hade Munkers. Som vi tyckte var himla fina. Det blev ganska intressant det där. För vi höll på med ganska mycket. Allt med latinamerikanskt kanske lite. Inte sjöng vi inte. Men vi spelade flamenco eller sån där spansk. Musik försökte vi göra då. Ibland gick det inte alls.
Men det är så det brukar vara.
Ja, jag tror vi hade första kejkan som vi hade, Dagge och jag ensam, som hade på samskolan i Vasa. som vi spelar bara akustisk gitarr på.
Ni var på duo?
Vi var på duo, ja.
Men så småningom, Harry, så blev det säkert popband som gällde.
Det gjorde. Kaj Lindholm, så han började trumma. Och det var då som jag började spela bas. Och då kom en som heter Leif Nyman. Han är mindre känd. Men han har varit borta länge från Vasa. Kom och spela komp. Och så hade vi ju Dagge då på solo.
Och när kom namnet The Saints?
Det var någon som ritade som där The Saints bild. Och så hade vi ju helgonet. Därför kom det.
Simon Templar.
Yes. Exakt.
Och var det då instrumentalmusik som gällde till en början?
Det var nog det som gällde hela tiden då. Största delen var nog, vad hette det, instrumentalmusik från Rautalanka. Vi fick ju börja få intryck då av Shadow Spotniks och alla de här andra som vi då kopierade mycket. Nalle kom med i bilden då.
Nalle har berättat åt mig i den här samma serien att han såg er och blev helt frälst.
Det var nytt. Men okej, vi har ju kommit överens med Nalle. Vi håller på så otroligt länge. Mm. 60 år. Så det här. Det är en lång tid.
Och bandet fick ju givetvis ett lyft. Då hade ni plötsligt två duktiga gitarrister.
Ja,
det var ju Dagge som var kärnan till en början, men ja. Nalle hämtade ju också sina sololåtar.
Ja, han gjorde det.
Men då ni valde låta så gick ni till väga?
Men vi satt nog och diskuterade så det är inom bandet vad vi skulle ta av. Men det är ju helt klart att allting kommer från sologitarristerna.
Både Dagge och Nalle var ju perfektionister. Var det de som tog ut basgången åt dig eller?
Nej, jag gjorde nog det själv. Man har ju haft en jädrans tur med det här gehöret. Att man behöver titta någon länge och höra, men man vet vad man ska göra. Så man gjorde nog det själv.
Och det kommer då hemifrån från grunden?
Ja, jag gör nog det. Takt, tempo och basgångar, allting sånt här. Så man fattar galoppen, vad det var frågan om. Så det är därifrån kommer nog det.
Övar ni då på Vasa spegel- och glassliperi?
Ja, det gjorde vi uppe på vinden där. Vi hade eget rum där.
Tränade ni också showen? Steg?
Ja, naturligtvis. Nalle var tuff med det där. Det skulle vara shadowsteget. Och jag klarar aldrig av det.
Du är precis, det borde vara en piece of cake för dig.
Ja, jag vet, men det funkar inte. Jag hade egna steg från början till slut. Och så byggde Nalle en jädrans fin bas åt mig också som vi spelade sedan med länge. Men var det de som bestämde? Alltså, det är helt klart.
Du nämnde att din första basgitarr var en hemlagad.
Jo, ja, det var en hemlagad bas. Jag tog den från Violins, för de hade ju vita fender. Vi hade ju turen till ett snickeri på gården vår. De såg ut åt mig grejen och så. Så plockade vi ihop det så det smått och gott.
Och så sa du att Nalle byggde en gitarr åt dig, en basgitarr.
Ja, som liknade till Agnes Böns. Jädrans fin.
Men vi hade ju musikaffärer i Vasa redan på den tiden, men ja, de där gitarrerna kostade ju multum.
Ja, det var omöjligt. Man fick bara gå och se på dem. Nordiska elektriska, där fick vi ju se på dem. Och det var just och just så vi fick spela på dem. Om inte vi hade någon dragkedja på. Och det hade vi ofta, för vi hade ju ledarkläder och sånt där.
Men jag har också diskuterat med Jouni Aho som då basar för PSO. Och han sa att han såg nog er som potentiella kunder fast ni inte då till en början hade så mycket pengar.
Ja, det antar, men det blev ju på det viset också. Inte förtjänar vi ju så hemskt mycket, men vi arbetade oss på det viset. Så nu fick vi ju ihop det vi behövde.
Ståltrådsperioden var en jättekort period eftersom Beatles slog igenom och med dem så blev det obligatoriskt att också någon skulle sjunga.
Kajo Pofs kom då med, han hade ju det där, det speciell stil.
På vilket sätt?
Vi hade en sån där kejka, det hade ju som det konvent. Så kom då det dåvarande rektor och sa han åt mig att, hör du att vi kan nog inte ta den där killen Pofs och sjunga för han är lite väl sexy. Han sa faktiskt så här. Så det blev en stunds paus, men sedan var han nog med i alla fall. Mm. Och han hade ju sån där Bibapalula som sån där
bravur.
Just, just det.
Men Kajo var med en kort tid.
Ja, det var han länge. Ålderskildan var ändå så passat. Det funkar kanske inte riktigt.
Och sen så kom Stocko Malbäck med i bilden och ja. Stocko hade ett fint artistnamn.
Ja, det var ju Vikengel. Det var Keikor. Då trides vi.
Men Stocko tyckte ju om lite äldre musik, om vi säger så. Elvis Presley, Roy Orbison ja, och det här stuket.
Ja. Roy Orbison var nog speciell för honom. Vi hade ju en gitarrdelning i Vasa. Det här Renegades var som domare. Och då vann vi ju. Mm. Och då får vi ju ner till B-hallen i Helsingfors och spela. Och kom på tredje plats. Så det var ju ganska skönt det.
Spelar ni då Renegades låta på tävlingen?
Nej. Vi hade Roy Orbison och så hade vi instrumentala. Det var 65. Det kommer bra ihåg.
Och sen har Nalle berättat att Dagge såg ljuset i Rhythm and Blues och sluta.
Ja.
Och kort därefter får Nalle till Slippers. Vad tänkte du och Kaj då?
Vi bildade Tomstoms tillsammans med Hasse, Håkan Nyman och Bibba Sundqvist. Det var ju inte så himla länge det heller, det var kanske 1-2 år.
Kom det som en stor chock då, era gitarrister sluta?
Nej, tyvärr det. Vi fattade galoppen. Vid sista slut så var det ganska stor skillnad på vilken sorts musik man gillar på det sättet. Så det blev någon chock. Nej, det gjorde det inte.
Vilken typ av musik spelade ni med Tombstones?
Animals.
Och så tog det inte länge förrän Hasse får också till Ventos.
Ja, det gjorde det. Det gick ganska fort. Jag tror inte att vi spelade mer än högst 2 säsonger.
2 band under kort tid upplöstes av olika orsaker. Ja. Orsakerna Kaj Stavast och Ventons och Slippers. Men ja. Ni gav inte upp med Kaj.
Kaj slutade sedan då vi slutade med Tombstones. Då var han borta från bilden. Utan då hade vi Leif Kronqvist, Tore Veijola och så hade vi Jukka Uusikylä och så Nisse Gustafsson.
No, Nisse Gustafsson, han har ju själv spelat med och han kunde ju noter, han var violinist från början och sådär. Hur pass mycket påverkade han bandet?
Han fattade ju som galoppe som ingen av oss andra gjorde.
No, man tänker på ställen ni spelar på, så vilka ställen skulle du nämna då det gäller alla de här 3 banden?
No, nu ska jag säga det lyska, va? Det är rätt så populärt.
Och då snackar vi svenska pojklusé?
Ja. Och så 11. Det blev nog sedan då vi fick lite fart.
No, publiken då? Hade ni poppublik eller en blandad publik?
Det var nog poppublik. Nu var det blandad kanske också nu, men var det mest var det poppublik.
Mera flickor än pojkar?
Ja, ja. Då vi hade vunnit den här tävlingen så gick vi ut dit bakom, jag vet inte, så lämnade Dagge under kärringen.
På vilket sätt under?
När du sprang över han. Ja, så det var riktigt som man skulle vara någonstans i Hyde Park eller någonstans i England eller Stockholm eller någonstans. Det var en sån där jädrans fin feeling alltså.
No, vad hände sen i Helsingfors? Det var ju ännu mer damer.
Det hände lite samma sak. Så vi sprang ut därifrån. Det var roliga tider. Det var den bästa tiden som fanns, ska vi säga.
Saints mania, lite som Beatles mania.
Ja. Man kan nog nästan säga, fast det är inte så högt, men ändå på ett visst läge, ja.
No, på den tiden började ju popmusiken utvecklas så där med stormsteg. Spelade ni också de här mer psykedeliska låtarna?
Nej, det gjorde vi inte. Vi håller nog egen idé där. Det är kanske nog lite svårt att så det mitt i allt byta om. Det tror jag nog de andra gjorde.
Sen så vet jag att du har varit med i ett projekt med Kari Kuusamo och Ami Aspelund.
Ja, vi hade ett band med dem som vi, vad heter det, jobbade med ganska intensivt. Och Kari Kuusamo, Ami Aspelund och Arto Rintamäki. Och då hade vi många som trummis. Och så var det en gitarrist från Borgo som vi hade med mig. Jag kommer inte ihåg hans namn.
Och nu snackar vi slutet av 60-talet.
Ja.
Vad hette bandet? Kommer du ihåg det?
Nej, det gör jag inte.
Spelar ni många keikor?
Nu spelar vi några nu, men inte så hemskt många. Inte. Det gjorde vi inte. För då får vi ju militären. Så det tog ju sin tid.
Och det var ord och inga visor. Det var inte ens tänkbart att man skulle ha sagt att hej, jag spelar i ett popband. Skulle jag kunna få lite ledigt?
Nej, det fanns något sånt. Det gjorde det inte. Nej, det var nog ganska strikt.
Men jag har hört en historia om just det här bandet där många fick fnatt på en spelning.
Ja.
Vad hände?
Han avskydde ju svängstoppen. Det blev för många svängstoppen. Mitt i allt. Så han tog trumsetet och slängde han ut det på dansgolvet.
Vad hände det här?
Handelsskolan är nere i källaren.
Det är som många som lyssnar på det här känner som går i klubb.
Ja, just det. Han kom ju tillbaka sedan småningom, men det var alltid svårt om han hade många, men man ska vara hemskt försiktig för man ska säga någonting.
Harry, är det så att du sen gick över till klassisk musik efter militären?
Det tänkte göra det, men det gjorde det inte med detsamma. Utan jag for med ett ungerskt band runt om Europa och spelade med den bas.
Var det en trio?
Ja, det var en trio med solist. Med en pianist, en trummor, så jag och sen en solist. Det var lärorikt.
Och säkert händelserik.
Ja, det var det också, ja. Det var det ju mycket.
Nå, vi vill ju höra.
Så vi spelade ju dagligen. Jag tror jag hade en dag ledigt under 2 år. Det på julen. Men den här solisten var ju en dam. Och det där, så frågade hon mig sedan en gång att om jag skulle kunna hjälpa henne. Jag sa, visst fan kan jag göra det. Så sa hon att hon vill ut från Ungern, för det var ju den tiden då man slapp ut så bara. Så att okej, okay, jag är fri. Vi gifte oss.
Riktigt sådär officiellt.
Inte sådär så, jag hade hela släkten runt omkring, men vi gifte oss i Kajana. Så det var inte så helt mycket. Så på det viset så kom hon bort från Ungern, slapp in till Finland, för hon ville resa till Kanada. Så på det viset så slapp hon dit.
Så du offrade dig?
Ja. Det var det nog så himla mycket egentligen i slutet. Det var nog bara en sån där kejka.
Sen direkt hon kom ut ur Ungern så försvann hon ur bilden.
Jo.
Och det var planerat?
Jo, det var planerat, ja.
Så du grät inga krokodiltår?
Nej, fan. Jag hann inte med det mitt.
Naja, och sen då, äventyret med ungerska bandet var slut så.
Jag blev helt enkelt trött. Alltså spelar man dagligen så där 28 timmar per dag plus övningar. Varje vecka fick vi en ny solist. Och då kom ju noterna med in i bilden. Första gången så hade vi en solist. Vi fick ju noter av honom på morgon. Så började vi spela. Så kom han och sa, det är nog fan med dig. Att du klarar den här skiten fast du behöver kolla noterna. Han hade ju kollat mig hela tiden. Genom att vår egen pianist hade varit på semester till Ungern. Och då hade vi fått en finsk pianist istället. Han blev utslängd upp. Så samma gång och han var inte dålig alls inte. Och jag satt där på golvet och spelade utan noter.
Men du hade ju tränat med pianolärare Berg.
Ja, det var ganska intressant det där faktiskt. Jag har aldrig som tänkt det riktigt så. Här kom jag sig själv. Vad gör man? Jag slutar med det här ungrarna, så kommer jag tillbaka, så börjar jag med Brasil i början på 70-talet, som blev då Gustav Vasa småningom. Men i och med det då, så började jag på nytt intressera av den klassiska musiken. Och så började jag träna. Sen fick jag anställning på Kolinstitutet, där jag var anställd i 11 år. Och då kom ju noterna in i bilden. Tycker man kanske att okej, man har gjort någonting.
Mm. Vad är starkaste minnen från det här 60-talet för dig?
Det är nog det där B-hallen. Det är nog det. Man kan säga så här att var man kanske på sin topp.
På vilket sätt? Knappa spelmässigt?
Nej, men i alla fall. Det funkar. Jävligt bra. Jag kan nog säga sådär att inte var man spelmässigt så hemligt dålig heller. För vi höll ju på med daggen just som att de från Inko och sådär. Så stod det nog en gång på Vasa var det såhär att Vasa snuas och går via.
Som nu ska vi träffa Ralf Knuts och vi sitter här i köket på Klemetsögatan 16 och ska diskutera gamla tider, eftersom det är många av dem som börjar i popbanden på 60-talet som har suttit här i det här samma huset och fått lite lektioner. Men vi ska börja med att prata om Ralfs eget musicerande. Det är många som kanske kommer ihåg dig från en orkester som hette Guapita. Hur kom du med i den orkestern?
No, det var det att jag var intresserad av att spela gitarr och jag hade en kompis som hette Ralf Sjöblom som sen blev kapellmästare till och med där i stadsorkestern och jobbat i Sverige många år och haft höga poster där också. No, vi spelade lite i lag och han undervisade lite mig. Han spelade ju inte gitarr utan det var piano han spelade. Men han förklarade lite hur det går till och hur man ska använda ackorden och sådär. Och så kom han med i en orkester, en finsk orkester egentligen här i Vasa. Orion tror jag det hette och spelade med dem. Nå, så fick han då erbjudande att spela Guapita, så rekommenderade han mig till den här finska orkestern. Och jag hann väl vara med en 4-5 spelningar då på något ort, jag vet inte var vi var heller. Och så fick han kallelse till Sibelius Akademin, Ralf, och så rekommenderade mig till Guapita. Nå, jag var med då, kunde inte så mycket egentligen och man hade ju dåliga grejer som förstärkare till gitarren. Hade jag en gammal radio egentligen, så det stod gammal radio som var ganska jobbig att släpa med. Och så skulle vi spela då, inte öva de in mig för någonting. Jag visste väl ungefär vad de spelade så där. Jag hade ju varit ute och dansat och lyssnat på dem någon gång. Så det var i Ljungsund eller Singsby någonstans första gången. Då jag stod nog lite bakom där och så blyg ut och fick in några ackord här och där. Och någon bit så fick jag spela solo också. Så stod jag nog där och funderade att det här är väl nog både första och sista spelningen i det här bandet. Och så körde jag hem och säger jag skulle med gitarren och radion där då och så sa de nej men vi ska ut i Närpes imorgon så. Vi får nog dit då dit till Närpeshållet och spelade där i kanske lite bättre då. Men ingen sa någonting vad hur jag skulle göra eller någonting utan jag fick nog ha min egen rally där bara lite i skymundan.
Men sen var du med och spelningar hade ni massor.
Och vi hade över 100 spelningar i året nu hela tiden. Runt om här i trakten och på finska trakter också. Kälvje var vi väl längst norrut och neråt var vi väl förbi Kristinestad och en del.
Nu var det den vägen de här unga nybörjarna om vi kallar Nalle Sjöman, Hasse Westergård och Reijo Hirvelä för det fick upp ögonen för att du kunde spela gitarr.
No, jag vet inte hur de fick upp ögonen för det men Nalle bodde ju här bara i det där huset där på andra sidan gatan och han hade väl hört att jag spelade gitarr eller var det kanske att titta på det och så frågade om jag ville visa lite och ja, det här han ville ju gärna och vi spelar ju lite då här, Nalle och jag. Och jag kom ju underfund med genast att Nalle var väldigt viktig på att det ska låta precis som originalet. Så att vi spelar Emma tillsammans, då jag kom på nu på mitt sätt. Och så sa Nalle, du har fel, du kan komma på fel. Så han är nog nu, är det rätt akord och rätt takt och allting? Nej, men det låter inte så där på skivan på originalet. Och jag har aldrig brutit mig om hur något originala, utan jag har alltid haft min egen version av varenda låt.
Och Nalle hade då givetvis fastnat för Emma i ståltrådsversionen, men vi har gått igenom Gua Pita spellista här för intervjun, och Gua Pita spelar ju inte den typen av musik alls. Jag vet att Rock Around the Clock har funnits på repertoaren, men inte under din tid, men det är enda låten som då kan kategoriseras som pop eller rock från repertoaren.
Ja.
Hur kunde du Emma?
No, Emma var ju väldigt lätt låt egentligen, och jag tror jag har hört den i originalversion då, som då lät den inte så där som Rautalanka.
Nej, det var Emma. Ju en vals.
Ja, så att den fick jag nog snabbt i huvud och kompa nu där då, men det var tydligen fel komp i alla fall.
Kommer du ihåg några andra låtar som du spelar?
Nå, kanske den här Tom Dooley, för den var ju populär då. Det var ju två akkord i den och alla kunde melodin i och med att den var så väldigt populär. Och det här, jag kommer inte ihåg vilka låtar egentligen vi spelade annat med Ray, men några var det nog så där då. Men att han fattade ju ganska snabbt, han fick liksom början där. Så att jag cyklade nog dit ut i Vasklot där han bodde och hade gitarren med där, och så tragglade vi nog med någon sån här, kommer ihåg om vad Tom Dooley var i farten redan, eller den var ju lätt, alla kunde den, och så gick det liksom upp, oj jag kan någonting, och det var liksom lätt att fortsätta.
Du har kanske försökt lära mig den också, men då pratade vi i början på 70-talet och jag var totalt ointresserad av sånt. Jag var mer intresserad av hur man uppträdde.
Ja, jag förklarade dig helt omusikalisk. Jag tror det var Tom Dooley var i farten då också, va?
Jag kommer inte ihåg.
Nå, ja, i alla fall var nog den där. Det fanns ju La Paloma också, men den kunde du nog inte heller. Okej, men att det var en sån där två ackordsbit. Jag kommer ihåg det var C och G7 då. Och jag skulle få det liksom att fatta där du bytte ackord, att du ska höra det där. Och till slut så tappade du tålamodet och sa att nej, man behöver inte nå C-dur och inte nå G7. Ja, nu sitt precis hur de gör. De står där och så gör de så där och så.
Och skakar på kroppen.
Ja, och då fick det vara nog med det.
Nu hör du, Hasse Westergård har berättat i den här samma serien åt mig att honom lärde du All of Me, som ju är jättemycket mer krävande än Tom Dooley.
Ja, jag kommer ihåg då att vi spelade den, och han kunde väl lite mer än Nalle då från början. Han var nog hit till mig då några gånger, vi satt där i sovrummet och spelade där, och han hade en märklig sån där förstärkare, kommer jag ihåg, som jag aldrig har sett sen dess. Det var nog en Hagström, men det var en sån där liten Cap 6 förstärkare. Men han fattade nog ganska snabbt han också. Inte vet jag om han någonsin lär sig Olof utan till, men att medan han tittar på det där så gick det nog.
Nu hör du, sen efter att Gua Pita tog slut i början på 60-talet, så vad hände med ditt musicerande sen?
Jag flyttade egentligen till Stockholm då strax efter, då så där ganska snabbt, och fick nu gitarren med, kanske inte första resan, men och spelade nog aldrig så där annat än på några fester och så, men att jag råkade ut för ett väldigt missöde i Stockholm första gången jag var spela på Södra där. Det var nämligen så att det var tre elektriska system. Och jag satt in kontakten i likström där och förstärkan exploderade. Vi fick nog ut röken innan de ringde efter brandkåren. Det var ett privat hem där.
Men du har kvar dina gitarrer. Vi har just bekantat oss med en jättefin Hagström och en Eko-gitarr.
Ja, och Hagström köpte jag nog här i Vasa, och förstärkan var Hagström. Och det var just Hagström som exploderade i Stockholm.
Men själv spelar du aldrig varken Rautalanka eller pop?
Nej, egentligen inte. Det hade inte blivit populärt då ännu, eller det höll på att bli, men det var ju många sådana här förståsigpåare som menar att det är sådana övergående skede, bara sen försvinner det där rocken då.
Så här alltså Ralf Knuts här på Klemetsögatan i Vasa, och nu ska vi gå bekanta oss ännu mer med de här fina gamla instrumenten.